1, 2, 3.
Ja. God eftermiddag. Jag heter Mikael Nyström. Det där är Marcus Lassfolk.
Hallå, hallå.
Vi är lite sena. Det beror på inte oss.
Hon före oss visste inte att det var någon efter henne. Så hon tyckte att hon hade mycket tid som helst.
Ja, så är det ju. Hur många av er har mycket tid som helst? Jag har inte det. Vi ska prata om Windows Server 2016.
Och framförallt lovar vi att hålla oss till tiden med tanke på att det är öl efter det här.
Ja, precis. Vad är det som händer efter det här?
Det är någon party.
Är det partaj?
Partaj.
Okej. Ni vet vad man gör på sådana här partaj. Jag vet att på Tekken för några år sedan så hade de ett jättefint partaj. Då hade de hyrt Barcelonas största diskotek. 5000 killar åker på diskotek. Ölen var slut efter 20 minuter och sen så gick alla hem. Så bara, varför stannar ni inte kvar och dansa? Ja. Vi ska inte göra så här. Men vi ska försöka ge våran bild på vad Windows Server 2016 kommer att innehålla. Vad vi tror på och vad vi vet att Microsoft försöker liksom prata om. Och det finns några grundläggande saker kan man säga. Det ena, det är att det vi tittar på idag heter Windows Server 2016 Technical Preview 3. Och det är liksom sin egen version. Alltså hur vidare vi tittar på idag kommer att finnas med när det är klart eller om det kommer att se ut som det gör just nu. Absolut ingen aning. Det där kan ju ändra sig från dag till dag. Jag har till och med kört betaprogram och betaprodukter och så är det dags för release och så får man ett telefonsamtal. Vi har lagt ner hela skiten. Jaha. Så det händer.
Och nu är inte den risken så stor när det gäller Windows Server.
Nej, det tror jag inte heller. Så det betyder att vi kommer att prata om det som stämmer för Technical Preview 3. Vi tror ju att det är en väg man kommer att gå. Och vi kommer inte att prata om Server 2016.
Sen är det också så att de funktioner som ligger med i Technical Preview 3, det kan ju bli lite mer som Micke är på. Troligen inte mindre. Men framför allt så är det som så att prestandan är inte på topp. Utan Microsoft fokuserar på att få tekniken att fungera, få bort så mycket buggar som möjligt. Och sen när man har gjort det, då börjar man trimma och fixa på prestandan och göra den bättre.
Vi har fått, när vi har varit och pratat med folk i USA så har vi sagt så här, men det här storage replica, funkar det bra? Absolut. Feature complete? Jajamensan. Går det bra?
Går som en påse skit, testa ingenting med prestanda.
För det är dåligt. Just nu fokuserar vi bara på att få det att funka. Och sen så lägger man till prestandan i efterhand.
Sen är det så också att det finns ju ganska mycket nyheter i Windows Server 2016.
Mm.
Och även om Micke och jag är jävligt duktiga på att prata fort så hinner vi inte riktigt gå igenom alltihop.
Nej.
Så vi kommer att... Det här som vi ser här, det är liksom Microsofts fokusområden. Och vi har valt ut ett gäng saker som vi tycker är extra spännande och kul som vi kommer att prata om idag.
Och varför är det då de här fokusområdena överhuvudtaget? Men det är därför att det är så framtiden ser ut. Hur många känner till begreppet pets and cattles?
Det måste ni ha hört när ni lyssnar på oss.
Några.
Några stycken.
Det är bra. Vi kan börja där. En gång i tiden så köpte man ju liksom en server. Man gick in i en butik. Någon som kommer ihåg den perioden. Man gick in i en affär och så bara, hej, jag ska ha en server. Och så byggde man en server, körde MT4 och så byggde man den, installerade applikationer och alltihopa. Och sen vårdade man den här. Man kramade den på kvällen och man körde lite Windows Update på helgerna och man sa hej då när man gick på semester. Så skickade vykort till och sånt. Det finns faktiskt de som fortfarande gör så. Det är extremt dyrt att göra på det sättet. Idag brukar man brukar kalla det för pets, det vill säga husdjur, att man bryr sig om dem.
Det är någonting som har ett namn, någonting man sköter om helt enkelt.
Och så är det, om man har en höna så heter den Agda och man har den på gården och man bryr sig. Om man har en hönsfarm, då har inte alla höns namn. Och är en höna sjuk, vad gör man då? Kastar den och skaffar en ny. Eller hur? Korn är lite dålig. Ja, då blir det en schysst barbecue ikväll. Och det är dit vi är på väg. Framförallt för datacenter. Och där handlar det om automatisering. Där handlar det om att kunna skala ut när det behövs. Har man 2 domänkontrollanter så har de namn och man kommer ihåg vad de heter i efternamn också. Har man 6000 domänkontrollanter så är det skitsamma, då åker det upp och ner allt eftersom. Därför så blir fokusarbetet för Microsoft på framförallt på compute-sidan, framförallt det är de här sakerna. Compute, det gäller naturligtvis hypervisor, Hyper-V och allting som rör hypervisorn. Det inkluderar även nätverk. Men vi har också ett fokusområde på identitetshantering. Och en sak som vi kan fundera på, det är ungefär hur många identiteter som stjäls i Sverige varje dag. Då blir man mörkrädd. Därför är det väldigt viktigt att skydda. Idag sitter folk fortfarande med 53 olika lösenord. Eller vänta nu, de har 53 olika lösenord fast det är samma lösenord. Eller hur? Man har samma lösenord på jobbet som man har på Facebook, som man har på Instagram, som man har på Twitter, som man har överallt för det är så jobbigt att byta.
Eller som man varit lite lurig och så har man typ samma början på lösenordet, så lägger man till en liten krux i slutet beroende på vilken webbsajt det är. Liksom.
Ja, just det. Man kör
Mickes så här, lösenord Hotmail.
Sommar 2015. Och så bara nästa år så byter man igen. Sommar 2016. Shit, vad smart. Den delen har vi fortfarande. Automatisering, management blir jätteviktig. Nätverk blir viktig. Och det är därför att vi får Software Defined Compute, Software Defined Network och Software Defined Storage. Det är jättekul att diskutera nätverk med nätverkskillarna, för de tror verkligen att switchen faktiskt gör någonting vettigt. Det gör den inte. Den skickar data. Därför att allting ligger någon annanstans. Därför det ligger högre upp i lagren. Storage blir viktigt. Absolut.
Ja, det kommer vi att prata mycket om.
Och därför fokuserar man på det också. Och naturligtvis allting som har med säkerhet och garantier. Är du verkligen den du är? Kan du verkligen logga in? Jag hörde en officiell Microsoft-representant säga att Windows 10 är designat för att köras på en maskin som är hackad i ett hackat nätverk och fortfarande kunna skydda identitet och data. Det måste vara så. Det gäller server också. Yes! Ja, en annan sak. Det bygger naturligtvis på Windows Server 2012 R2. Och det här är lite tråkigt. Eller, för det är samma färg på bakgrundsbilden. Liksom. Så är det. Och menyn ser likadan ut och sådär. Så när man loggar in för första gången... Så är man 5 år gammal, då är ju nya Server 2016 skittråkigt. För det ser exakt likadant ut som den förra versionen.
Bara, då är det inga gröna gubbar i bakgrunden?
Nej, det är inte. Det finns en lång lista. Nanoserver. Rolling upgrades. Extremt intressant. Storage Spaces direkt. PowerShell direkt. Replika. En av mina favoriter är faktiskt Production Snapshots. Hur många är det som har kört Hyper-V här inne? Någon som har gjort det? Okej. Okay. Har någon använt Snapshots? Ja. I produktion.
Det är några stycken, ja.
Ja. Bara så att vi vet då att det var inte det ni gjorde, för ni körde Snapshots. Men de var inte produktionsanpassade. Man bara körde dem så. Det finns faktiskt en liten artikel som Microsoft har skrivit. Don't use snapshots in production. Ja, ja, det är väl inte så viktigt.
Det funkar ju.
Vi får stöd för containers och dockers. Vi får nästad virtualisering. Vi får hotad network, memory, skyddade VMs, Git och Gea. Någon som känner till Git och Gea? Det är alltså inte 2 stycken fåglar.
Peter är ju displayfokuserad.
Just-in-time administrator och just-enough administrative privileges. Det där är en Snowden-grej, helt enkelt. Att kunna ge någon behörigheter just när han behöver ha behörigheter och just de behörigheterna personen behöver ha, varken mer eller mindre. PowerShell är knappast nytt, men det händer väldigt mycket i PowerShell. Vi får en network controller. Och en av Marcus och mina favoriter är faktiskt lock-on-disconnect. Och vi har vetat om det här ganska länge och latchat med lite grann sådär. Så igår kväll tror jag vi gjorde...
Men nu ska vi inte förstöra vår
demo. Nej, vi ska ta det sen. Men jag tycker vi börjar med storage.
Ja.
Och storage spaces finns kvar, men det finns nu också storage spaces direkt. Man annonserade det här förra året, men det dök inte upp så mycket information. I grund och botten så betyder det att man bygger storage utan storage.
Ja, alltså det vi har haft SAN som kostar en hisklig massa pengar. Sen i och med Server 2012 R2 så började man bygga med så kallade JBOD-lådor, bara en massa disk. Billig disk, man får ner kostnaden på en SAN-lösning rejält och man får upp prestandan. Vi brukar väl utan att ha några fasta liksom, eller hårda siffror kunna jämföra, men likvärdig lösning för liksom, en tredjedel av pengarna eller någonting, och den kommer att springa i cirklar runt sån lösningen. Vi ser alltid liksom att en Storage Spaces-lösning som man har byggt för 100-200 000 spöar normalt sett kundens existerande SAN rejält, som är då betydligt dyrare. Och där är fördelen med att man har då en delad låda med bara massa diskar, istället för att man köper en disk från som SAN-leverantören säljer för 25-30 000, så köper man en likadan disk från leverantören för 5-6 000. Och då går det ganska snabbt att få ner kostnaden. Och det här har funkat jättebra, men man behöver fortfarande köra SAS-diskar, vilket gör att båda servrarna, eller om man har flera servrar, ska kunna komma åt disken samtidigt. Och de kostar fortfarande en liten slant. Och framförallt så får man lite problem när man behöver bygga ut den här väldigt, väldigt mycket. Och då har vi det här med Storage Spaces direkt, som gör det möjligt att använda lokal disk i en server som är vanliga SATA-diskar. Och om ni då jämför vad en SATA-disk 4 terabytes kostar på webbhallen kontra att köpa en SAS-disk som är lika stor, så det är liksom inga pengar alls. Och då bygger man helt enkelt servrar, fysiska servrar, stoppar i en himla massa lokala diskar, SATA-diskar, blandar både hårddiskar och SSD-diskar. Och så sätter man upp flera stycken sådana och bygger ett virtuellt SAN på dem. Och jag ska visa hur det ser ut.
Ja, tack. Och då kanske vi ska nämna redan från början att det här är ett demo som körs på virtuella maskiner.
Ja.
Så vi kommer inte göra några prestandatester. Att köra storage virtuellt på virtuella diskar kommer inte ge någon bra prestanda. Punkt slut. Men vi kommer titta på funktionen.
Först och främst behöver vi kolla att man måste bygga det här på minst 4 noder. Man måste ha minst 4 servrar, och idag supporteras det upp till och med 12 servrar. Men när vi pratade med storage-gänget i Redmond för ett år sedan, så sa de att ja, det finns ingen begränsning på hur många servrar här skulle kunna vara. Eller de hade då inte sett någon begränsning och pratade om så här 64 servrar som bara levererar hur mycket storage som helst. Men idag är begränsningen 12. Och jag tror att det är mer en sån här mjuk. Först och främst behöver jag lägga på rollerna. File server, failover clustering. Det har jag redan gjort, därför att det tar en liten stund. Jag försökte vara en god tv-kock. Normalt sett kör man också test cluster för att testa att alla servrarna kommer åt sina diskar, nätverket och sånt är okej, men det tar för lång tid. Så nästa steg är att bara skapa klustret. Så jag bygger den just nu ett kluster åt oss. Och det här går såklart att göra via grafisk gränssnittet också. Och tittar vi på de här servrarna innan de är klara, så ser vi att jag har 4 stycken servrar och allihop har 4 stycken diskar var. Och sagt, det här är virtuella servrar med virtuella diskar och hela köret, så att det är bara för att få det här att fungera utan massa hårdvara. Klustret är klart. Sen behöver vi slå på Storage Spaces Direct. Då kommer den att kolla att den får kontakt med alla diskarna, så att säga claimar dem. Och därefter ska vi bygga en pool. Och då slår vi ihop alla diskarna till en enda stor pool av hårddiskar. Och jag talar också om att by default så vill jag använda mirroring. Den har också stöd för Stripeset, precis som Storage Spaces normalt sett har. Och vi kommer också tala om vilka diskar den ska ta in i det här. Jag tyckte nog att det gick något snabbare än jag höll på tidigare. Så fort det där är klart, tack vare att vi kör virtuellt, så kan vi göra om diskarna och fejka och tala om att någon av de här virtuella diskarna är en SSD-disk. Eller flera av dem. Så det jag gör strax när den där första delen är klar, är att jag plockar ut en av diskarna i varje nod, varje server, och talar om att den är en SSD-disk. För då kan man få till two-way tiering. Two-tier. Vi kör dem där. När den biten är klar så vill vi bygga en volym. Och där får vi också möjligheten att tala om hur många diskar ska den kunna tappa samtidigt. eller hur många hela servrar, hur många noder ska kunna försvinna utan att datat försvinner, utan att allting fortsätter fungera. Rekommendationen är att köra med RE-FS, det nya filsystemet. Storage Spaces Direct är gjort för det.
Ja, det där skulle jag vilja bara veckla ut lite grann. Vi har kört NTFS under väldigt många lång tid. Men nu börjar man diskutera REFS. Och jag blev lite nyfiken på varför. Alltså, har det med redundans att göra? Har det med någon sorts hastighet, prestanda och så vidare? Faktum är att, hur många känner till ODX? Några gör det, okej. Okay. Så en av poängerna med ODX är att då kan man, när man skapar till exempel en virtuell hårddisk, så tar det ingen tid. Därför att man gör en offloading till storage-lösningen att göra det. Och man får just den effekten med REFS. Så Janne, du tillverkar en hårddisk. Den är på 120 gigabyte. Klar. Det går alltså mycket, mycket fortare. Nackdelen med REFS är att den just nu inte har data deduplication. Å andra sidan så var inte det supporterat att köra på NTFS heller. Så vi kommer fortsätta köra NTFS, framförallt på lokala maskiner, labbmiljöer, testmiljöer och sådana saker. Just därför att då kan man fuska och köra med data deduplication i bakgrunden. Men på de produktionssystem vi kommer att sätta upp så blir det REFS som filsystem istället.
Det finns ett par andra fördelar också med REFS. Och det är till exempel att den håller koll på sektorer och sådana saker som blir trasiga. Det kan ju normala filsystem också göra. Men den kommer dels att försöka att reallokera det datat om den hittar att det här var en dålig sektor någon annanstans. Och lyckas inte med det, då kommer den att hämta en kopia, en korrekt kopia från någon av de andra diskarna som har en fullt fungerande och ersätter den. Och det här gör den både vid alla läsoperationer och kollar, men också vid scrubbing som den kör regelbundet för att kolla att allting är som det ska.
Sen finns det faktiskt en annan sak också, och den är ganska intressant tycker jag. Det är att med filsystemet REFS, och nu kommer det här låta hur löjligt som helst, så kan det alltså inte bli fragmenterat. Är det någon som kommer ihåg att man sa så om NTFS också? Och NTFS kan aldrig bli fragmenterat, eller hur? Jo, när man passerar 50% fyllnadsgrad på disken så spricker det i vilket fall som helst. Men REFS klarar just den där pucken med även fyllda diskar. Helt enkelt därför att den jobbar på ett helt annat sätt. Så det är rätt bra.
Det är riktigt, riktigt bra. Så nu har vi skapat en virtuell disk. Och för er som gillar GUI så borde vi kunna se den här om vi kör en rescan. Medan den håller på så kör vi vidare i vårt lilla skript. Vi kör en sån där. Vi stänger av integriteten på filsystemet. Och det gör man på själva volymen. Och sen kan man slå på det om man vill på separata filer och kataloger. Men rekommendationen från Microsoft när man kör Storage Spaces Direct är att stänga av det på volymen by default. Så här. Jag skapar bara en V-disk till. Behöver ha den i en demo sen. Det löser sig. Nu har vi så att säga skapat en stor volym på hela 20 gigabyte. För det var inte så mycket mer diskutrymme. Och här ser vi den. Att den mirror, V-disk. Kollar vi på details. Ska vi se till exempel att den har 3 stycken columns. 3 stycken data copies. Så att allt data sparas 3 gånger. Och allt data sparas i 1 gigabyte blocks. Vilket gör då att när den sparar data till en disk så sparas det också på 2 andra noder också. Och skulle det vara som så att en hel nod försvinner, tas ner, stängs av, botas om, kraschar, så kommer de andra fortfarande att ha datat. Och i och med att vi kör 3-way så kan till och med 2 noder försvinna och det finns fortfarande kvar. Och uppe på det här nu så vill jag ju publicera det här storaget på något sätt. Och då använder vi precis som vanligt Scale-out file-servern för att göra det. För att publicera ut det som vanliga file-shares till våra Hyper-V-hostar. Och då behöver vi skapa ett share. Så. Och nu är alltihop klart.
Okej, så det där jag tycker det är hur kul som helst. Men det finns ett par saker man måste förstå här. För ungefär, jag måste ha varit ett år sedan tror jag, så var det Snower som sa när ni köper hårdvara, eller om det var, nej, det var någon annan kille som på Microsoft. Han sa så här, när ni köper hårdvara, tänk på att ni måste köpa bra hårdvara. Måste, bra prestanda. 40 gigabits nät måste köpas. Lägg ner 10, satsa på 40. Okej? Okay? Det var inte så många som gjorde det, tror jag. Utan de flesta körde vidare på 10, för jag menar, hej, det funkar ju liksom. Storage Spaces direkt kommer att kräva RDMA för att få ner latencyn. RDMA funkar i 10, men ger inte någon speciellt bra prestanda faktiskt. Det är ingen större skillnad med eller utan. Utan det är först när man kommer upp i 40 gigabits Ethernet som det faktiskt blir ett bra drag i RDMA. Och RDMA önskar jag vara mycket lättare än det är, men det är det inte. Hur många känner till RDMA i nätverk och har lekt och konfigurerat med det? Okej, håll upp händerna. Av alla ni som håller upp händerna, visst är det enkelt? Nej, det var ju inte det. RDMA är inte helt trivialt. För det första finns det flera olika versioner av RDMA. Vi kan antingen köra InfiniBand eller iWarp eller Rocky. Och det finns det två versioner av ROCE också. Och dilemmat blir ju det här. Hur många jobbar på ett företag där ni har en nätverksdivision, en storage-division, Windows-division, Linux-division och kaffekokardivision? Eller hur? Så är det liksom. Man har, eller hur? Och nu kommer problemet. Ni som nu har hållit på med storage, om vi säger att du håller på med storage, om du köper in en fiber channel switch, då är det ju storage, eller hur? Okay. Om den där kör fiber channel över Ethernet så är det fortfarande en storage. Den är misstänkt lik en switch, eller hur? Men det är fortfarande storage. Men nu ska du köpa en Ethernet switch och då är det nätverksgruppen som ska hantera den. Det är ju för fan storage. Nej, alltså det är Ethernet, så då är det Nisse som hanterar den. Och han vill inte köpa InfiniBand, för han vill köpa en Cisco. För att han ska hantera den i sitt management-system. Hur många tror att det kommer att bli politiska konflikter på företaget? Precis, för det ni råkar ut för här nu, det är att allting transporteras över nätverk. Vilket betyder att nätverk är bara en transportmekanism och inte nätverk per se. Vi har redan de här problemen när vi diskuterar med kunder, därför att det är alltid någon som har en åsikt om någonting. Vare sig den betyder någonting eller inte, så måste man naturligtvis ha en åsikt. Alla har en åsikt, det har jag också. Jag har många åsikter. Så det blir en diskussion. Vi kommer att märka att en del kunder tycker att det här är jätteenkelt och man hanterar det inte som storage. Det bästa tipset jag kan ge er idag när det dyker upp den här konflikten, det är att inte kalla det en nätverksswitch. Kalla det en kaffekokare eller en brödrost. För det är först då det funkar. Senaste gången hade vi en diskussion med en kund och då tog det säkerligen 3-4 dagar innan vi förklarade att även om det är Ethernet och vi kör över SMB så är det liksom storage. Ja, fast det är nätverk. Mm. Fast om det hade varit fiber channel hade det varit okej. Okay. Ja, okej, okay, då är det det. Det är så man är tvungen att göra. Jag vet att det här låter helt sjukt och jag har ingen lust att raljera för mycket. Men det blir ett problem om man börjar bygga på de här sätten. Därför att switchar är inte längre switchar. Storage är inte längre storage. Utan allting är mjukvarudefinierat, ligger i operativsystemet. Resten är bara mekanik. Och det ska bara kopplas ihop. Så det är inte så lätt. Det andra problemet är naturligtvis, vadå? Ja, vi tänker att vi bygger storage spaces på 2 servrar. Och så har vi SAS-kablar. Och då har man problematiken med firmware, man har med SAS-kablar, med Gboard-lådor och alla de här sakerna. Och det slipper man ju med storage spaces direkt, eller hur? Och istället så bygger vi ett 12-nodskluster.
Som ska patchas.
Har du inte 12 servrar som ska patchas då istället? Och ett mjukvarukluster som ska hållas igång. Hur många skulle vilja stoppa in 64 stycken servrar i ett kluster? Det är häftigt i och för sig, alltså, det gör jag jättegärna. Men det är fortfarande bara ett kluster, eller hur? Och när det logiska klustret packar ihop, då har du 64 maskiner, så står det och ser dumma ut. Så då kanske man inte vill bygga så stora kluster. Så då får man flera kluster. För att man inte vill lägga allting i samma korg. Allting ska patchas, allting ska botas om, allting ska hanteras.
Men Micke, jäkla vilken prestanda man får. Även om du har 12 eller i ditt fall då, dina imaginära 64 noder, så det blir ett himla tryck i storage att få ut det mot nätverket, mot Hyper-V-hosterna. Och så fort man har slut på kapacitet, antingen bandbreddsmässigt eller kapacitetsmässigt, alltså diskplats, så är det bara dit med fler noder med mer disk i. Och så bygger man ut den där på bredden.
Fast man får ju exakt samma diskussion som man alltid. Hur många har lagt till en nod i ett kluster?
Det är några stycken.
Okej, okay, du har lagt till den, kopplat in den, klar. Ingen ko på isen, eller hur? Det är allting lugnt. Du vet att det här kommer att funka. Det är inte så att ni stannar kvar 5 minuter efteråt och bara kollar att det liksom verkligen lirar, eller hur? Vad är nackdelen med att lägga till en nod i ett kluster? Kan du verkligen testa att den noden fungerar? Absolut, det är bara failar över all last till den noden, eller hur? Som du aldrig har kört någon last på överhuvudtaget. Det är ungefär som att bygga en bro, eller hur? Den är byggd enligt konstens alla regler. Om du bara tar lastbilen och kör ut och ställer på mitten och så provlastar vi det med 90 ton. Inga problem, jag kör först. Hur många skulle vilja köra nummer 2 eller nummer 3 här inne? Och inte nummer först. Så det är ett problem. Och därför så tror jag fortfarande att folk kommer bygga de här sakerna på samma sätt som vi alltid har gjort, i stampar. Det vill säga, vi kommer fram till att ett fyrnodskluster är lagom. Och vi bygger inte ut det. Istället köper vi 4 nya och bygger ett nytt kluster av det. Och låter det gamla vara. Det är också samma sak. Vad händer om du ska bygga ut det här efter 2 år? Är det verkligen någon idé att lägga till de nya noderna i det klustret när de andra maskinerna som står där är 2 år gamla? Vill vi inte ha samma hårdvara i samma kluster för att garantera att det funkar? Så även om det är fantastiskt bra med storage direkt, spaces direkt, jag gillar det som fanken. Tänk efter innan ni går på den här. Det är bara att bygga ut i oändlighet.
Det finns ett par saker till som är coola kring kluster. Och en av dem är att numera så kan man använda, ja, ni vet ju, Disk Witness för Quorum-disken. Det går att köra utan Quorum. Och det går också att köra med ett FileShare som ett Witness. Det är ju 3 schyssta alternativ. Nu finns det ett fjärde.
Jag tycker inte om när det kommer en massa alternativ. Sådär.
Nej, det ska bara finnas ett. Usch. Och det är möjligheten att använda Azure som ett witness. Det är såklart avancerat. Configure Cloud Witness. Next. Och det man behöver här då, det är ett storage account name och en key. In i Azure, new. Storage, quick create. TDDMO 1. Så kan vi bestämma hur redundant vårt nya share eller witness ska vara. Den skapar den där. Och så fort den är klar, då kan jag kopiera ut mina access keys. Och än en gång, som en god tv-kock, och i och med att vi gillar PowerShell, så är det klart vi gör det. Så här sätter vi samma sak. Och där bygger vi det och talar om att klustret ska istället använda Azure som Quorum. Och spara sin konfiguration och hela köret där.
Och det där har vi faktiskt testat, det funkar jättebra. Jag kan inte rekommendera att köra det här över 3G eller 4G. Vi är inte 100 på att det kommer att rocka riktigt bra där. Framförallt inte när man på en badstrand på Gotland, vet du fan om jag kommer att köra det. Men det är klart det funkar.
Framförallt är det riktigt schysst när man kör med stretch cluster. När man har 2 stycken noder i Göteborg och 2 stycken i Stockholm och behöver ett witness för dem. Och om man då inte råkar ha ett lokalkontor i Jönköping eller i Malmö eller någonstans som man kan nyttja då någonstans typ mitt på. Inte för att Malmö är mitt emellan Göteborg och Stockholm, men ni förstår poängen. Då kan man använda till exempel Azure. Och apropå stretchkluster, så där är också en riktigt nice funktion att idag kan man bygga stretchkluster till viss del, men det här med storage. Jag menar, om jag har mina Hyper-V-hoster eller mina resurser i Stockholm, har ett kluster, så behöver ju det liksom, om jag ska faila hela mitt kluster till Göteborg, så måste ju de resurserna finnas tillgängliga där också i form av nätverk och framförallt storage. Och normalt sett så har man då fått prata snällt med SAN-leverantören, hosta upp en himla massa pengar och få en licens för att få till storage-replikering mellan sina två olika SAN. Men nu med Server 2016 så kan man använda den för storage-replikering. Och där spelar inte så stor roll egentligen vad det är för någonting på båda sidorna. Det behöver inte vara samma SAN-leverantör. Det behöver inte vara samma filsystem eller liksom leverantör. Disken, storleken på diskarna måste vara den samma. Men i övrigt går det att trixa ganska mycket. Och...
Men du, betyder inte det att man skulle i teorin skulle man kunna replikera från den här storage-lösningen som är ett SAN över till den här storage-lösningen som är ett storage spaces?
Absolut.
Eller den här lösningen som är en lokal maskin och den här maskinen och det där borta är någonting helt annat?
Ja, det går att bygga det på tre olika nivåer om vi säger så. Vi kan ha två stycken separata filservrar som replikeras insemellan. Vi kan ha ett stretchat kluster så att vi har två noder på ena stället, två på den andra och så replikerar de datat däremellan. Och vi kan också ha ett kluster på ena sidan, ett kluster på andra sidan och så replikerar man data mellan de två klustren också. Och hur man sätter upp det hela är också busenkelt numera. Jag har byggt två stycken kluster till.
Du vet att ordet busenkelt slutades använda 72 ungefär.
Jag kände det när jag sa det, men det var lite sent att backa då. Så här har jag använt samma skript som vi körde nyss, fast på ett annat kluster. Annars hade jag inte kunnat demat det. Vi behöver tala om att det ena klustret får prata med det andra och göra modifieringar. Och det andra får göra grejer i det första. Så det gör vi. Och sen talar vi om att vi vill ha ett nytt partnership. Talar om vem som är source. Vi talar om vilket namn man ska använda på replikeringsgruppen. Vi talar om vilken volym som är source. Och sen behöver man ha något som heter en logvolym. Och den ser ni att den har fått en enhetsbokstav. Den kan inte vara en cluster shared volume, utan det måste vara en vanlig volym som ägs av någon av noderna. Och det är där den liksom, använder för logdrive. Och sen samma sak för vem som är destination. Då är det mitt andra kluster. Gruppen. Och så lite samma information. Vad den ska skicka någonstans. Vad den ska skicka till. Och sen här ser vi. Har vi replication mode. Och där kan vi välja mellan synkront eller asynkront. Och om man kör synkront så måste svarstiderna vara på under 5 millisekunder. Annars kommer de att märka att det går långsamt. Vi skulle väl nog vilja påstå under 3.
Ja, men... och där finns det också en sån, alltså det går att räkna ut avståndet. Jag har förmat det ungefär 3-4 mil va?
Jag tror det var något mer än 10 mil eller något. Men det...
det är någonting sånt. Det är ljusets hastighet, det är jätteenkelt. Med fiber direkt till den här platsen så går det att ha på det här avståndet. Så det går inte att ha across the nation. Däremot så finns det naturligtvis både asynkron och synkron. Men det går bara att använda synkron i just storage-lösningen när man väljer stretch cluster.
Och det som vi kommer att se snart, det är att dels kommer vi att se i Failover Cluster Managern att vi har slagit på replikering. Och dels kommer vi också att se att den ena noden, den som är mottagare, inte kommer att access till sina diskar längre. Därför att det är någon som skriver till dem. Om ni skulle vara in där och pilla så finns det risk att ni förstör saker och ting. Så därför så tappar man accessen. Och går vi in här och kollar nu, kör en refresh. Replication. Ser att vi har asynkron, att den håller på med den här första kopieringen. Och kollar vi på mottagarsidan i klustret. Så ser vi här, no access. För det är den som har tagit emot. Och hade vi tid så skulle vi absolut kunna kopiera ner massa filer. Vi skulle kunna ändra replikeringsordningen så att den som nu är mottagare blir sändare och se att datat har kommit över dit. Vi skulle kunna bryta sakerna, vi skulle kunna förstöra och sånt. Men vi har inte tillräckligt mycket tid för att köra de demorna. Så jag lämnar över till Micke.
Ja, du tänker så?
Ja.
Okej, okay. Ja, då får du lämna över till mig. Nej, vad är min skärm? Ja, ska vi titta på den först? Vi kan titta på den här så ska vi ta lite små saker. Det som jag tycker är intressant här är nanoserver naturligtvis. Den är det någon som har provkört nanoserver?
Vad fan ska man ha den till?
Vad ska man ha den till? Var den kul? Mm. Testade flera spel på den. Gick inte bra, va? Du provade aldrig. Nanoserver är under core-server. Den passar väldigt, väldigt bra i det här boskapsspåret. Massiva utrullningar utav servrar som är hypervisors, storage och containermaskiner. Det är ungefär that's it. De kommer inte gå att köra applikationer på. De har inte stöd för HTA. De har inte stöd för egentligen någonting, om man ska vara helt ärlig. De har core PowerShell och det är bara 800 PowerShell-kommandon. De där är jätteenkla. De har en emergency-konsol och det enda man kan se där, vet man det är? IP-adressen. Ja. Vill man kunna logga in på den och den har tappat nätverk, då är det via seriell kabel. 96811. Jag tror inte att någon i hela världen kommer att laga en core-server. Den kastar man i papperskorgen och sätter upp en ny istället. Så den kommer att passa i kluster och sådana saker. Just nu så är det att rulla ut fruktansvärt hemskt. I princip är det en VIM-fil. Man applyar VIM-fil, man botar upp den virtuella maskinen. Och det är ganska kul. Men det finns två andra saker som jag tycker är väldigt intressanta. Och det ena är PowerShell direkt. Och det andra är relaterat till PowerShell direkt eller relaterat till Hyper-V. Nämligen möjligheten att kunna lägga till och ta bort nätverkskort. Lägga till minne och ta bort minne. Det primära syftet med att kunna lägga till minne i efterhand. Vad är det? Idag har vi ju dynamiskt minne, det fungerar ju. Varför skulle vi lägga till mer minne eller ta bort minne? Det är naturligtvis att kunna jävlas med folk som sitter på maskinerna. Har ni en aning om hur kul det kan vara att varje minut lägga till 5 gig, ta bort 5. Lägga till, ta bort. Samtidigt som någon felsöker i maskinen. Jag menar, det måste vara hur kul som helst. Liksom.
Förstår ni vilket helvete vi har att ha honom som kollega?
Det är jättekonstigt. Den bara liksom, det bara ändras hela tiden. Nej, gör det.
Ja, det funkar bra för mig.
Det funkar bra för mig. Prova att starta om den. Har du koll om sladden sitter i? Så det är det ena. Nej, men skämt åsido, det finns en stor poäng med det. Dynamiskt minne är ju någonting som tilldelas baserat på belastning, eller hur? Vi kan liksom inte göra någonting åt det. Men genom att lägga till och ta bort minne, då kan jag hårt styra det. Alltså kan vi schemalägga saker. Vid den här tidpunkten, när det här sakerna händer, då ska vi skjuta in mer minne. Vid den här tidpunkten, då ska vi plocka bort minne. Upp, ner, fram och tillbaka. Det kan man naturligtvis koppla till övervakning och sådana saker också. Det andra är att kunna lägga till nätverkskort. Men i samband med att man kan lägga till nätverkskort så kan man nu, det här låter ju helt konstigt, man kan också namnge nätverksadaptern. Därför att by default heter nämligen allihopa Network Adapter. Om ni sätter upp en virtuell maskin, har 4 nätverkskort och alla nätverksadapter heter Network Adapter. Då är det lite sådär halvtrickigt att veta liksom vilken nätverksadapter som är kopplad till vad och så.
Är det liksom någon här inne som har haft det problemet och försöker klura ut och bara okej, vilket av de här 3 korten är det som är kopplat till vilket nät? Ja, det är några stycken här. Ja, det är skönt att känna att inte vi är ensamma.
Nej, och det är såhär, man får använda MAC-adress då. Som är så smidigt när den är dynamisk. Liksom.
Eller kolla vilket nät den har fått JCPN på ifrån eller något sånt här.
Det vanligaste sättet att lösa problemet är att vara inloggad i maskinen. Och sen så kopplar man bort ett av nätverkskorten och kollar vilken som blir röd. Det där var den. Och så kopplar man tillbaka den igen. Helt hopplöst är det. Men i kombination med att man kan namnge dem och PowerShell direkt så kan man börja göra ganska intressanta saker. Och live-demon är alltid roligt. Här har vi en virtuell maskin. Den kör UEFI. Den har uppenbarligen inte TPM-enablat. 4 GB RAM i en processor. Och den har ett nätverkskort. Och nätverkskortet heter naturligtvis Network Adapter. Så att man verkligen vet att det heter Network Adapter. Man kan naturligtvis lägga till nya nätverksadapter genom att lägga till nätverksadapter. Men det finns ingenstans här möjligheten att tala om vad den heter. Det kan man däremot göra här. Via PowerShell. Så. Vi zoomar in lite grann. Zoom, zoom, zoom. Om jag nu tar och gettar den där VM:en som jag har, som heter Demon01. Så ligger naturligtvis den i det här blocket. Vi kör den där. Fota, där ligger den. Den körs. Bra. Jag måste veta vilka switchar jag har, så jag tar och gettar dem också, så jag lägger dem i objekt. Och sen så har vi möjligheten att göra en add VM, network adapter VM, switch name, external switch name, external. Och därefter kan man slå på set VM network adapter device naming on. Okej. Så om vi kör den där, eller vi kan kanske göra till och med så där. Jag får att det går nu för tiden. Nej, det gör det inte.
Hitta inte på något speciellt. Nu gör det vi vet funkar.
Okej. Så vi börjar med att lägga till det, och det här har gått hela tiden. Oj, vi kör den där.
Eller ja, nästan i alla fall.
Okej, så vi plockar upp den här igen. Kolla på maskinen. Vi har demo 1, settings. Så ser vi att vi faktiskt kunde ange namnet på nätverksadaptern. Det där har man kunnat göra tidigare också. Det är bara det att det syns inte i den virtuella maskinen. Så vi vet fortfarande inte vad den heter där inuti. Där inne heter den fortfarande bara Network Adapter 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Men vad vi kan göra är att vi kan slå på den där funktionen som heter Get VM Network Adapter, namn external och Set VM Network Adapter Device Naming On. Ka-ching! Och egentligen händer inte så mycket om man inte loggar in på maskinen, för då ser man det. Ska vi se hur programmet har fixat. Connectar vi till den där, så loggar vi in. Ingen aning om det förlöser det. Men. Det är han som bestämmer att det ska vara långa lösenord.
Jag tror att du har en liten gul kanin. Ja. Jag tror du ska byta snart. Men nu kom vi in. Så sen är nästa imorgon han har glömt bort det. Kan ni påminna honom då? Liksom? Ja. Om inte jag råkar vara där.
Tack så mycket för de varma orden. Mm. Okej, okay, så här inne heter vi fortfarande Ethernet på Ethernet 2. Nu var det Ethernet 2 som vi satte device naming på. Vi plockar upp Ethernet 1. Går till detaljer. Okej. Okay. Okej, okay, det står ingenting där. Okej, okay, properties då. Här. Properties. Configure, advanced, så finns det någonting som heter Hyper-V VM Network Adapter Name. Och på det första nätverkskortet så är den naturligtvis blank. Och på det andra nätverkskortet så är den förhoppningsvis ifylld. Darn! Det är tur att det inte finns någon buggar någonstans. Properties, configure. Okej. Då gör vi så här. Det är tur att det är virtuella maskiner. Restart.
Fördelen med det där såklart då att man kan ha ett startup-skript, schematlagt jobb, någonting som när maskinen botar läser in det där värdet och döper om adaptern i Windows till det värdet som satt där. Fram tills det att Microsoft kommer på att shit, vilken bra idé. Låt oss bygga in det i operativsystemet direkt.
Typ. En liten gul kanin. Tror du på det här då? Titta, external. Och det här är ju jättebra. Vi pratade med teamet och så sa de så här, okej, ni har fixat consistent device naming. Absolut. Och då la ni det som en egen property under nätverksadaptern. Precis. Det var ingen av er som kom på att kunna använda den funktionen som redan finns i operativsystemet som heter just consistent device naming. Vad är det för något? Och där fick de sig en lektion, kan jag säga. Jag var inte nådig. Men det här är kalasbra, för att det här kan vi plocka ut. Så att om vi gör så där, och så gör vi en view och så gör vi full screen. Och sen så letar vi rätt på PowerShell. Och så gör vi en, oh, herregud vilken här liten, usch, den där var, det är så kan vi ta det. PowerShell är liksom inte riktigt anpassat för nördar.
Framförallt har de tagit bort PowerShell från taskbaren nu, ja. Utan nu måste man söka efter en startmeny.
Mm, kan vi diskutera också. Get.
Just det, jag la in en wish request, eller så här request på user voice. Just för att de skulle lägga tillbaka PowerShell på taskbaren. Så om ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 000 pers här inne, loggar in och så ger ni den 3 votes. Då kommer vi att få den funktionen tillbaka inom en vecka.
Då ska vi se om vi kan hitta den rackan. Den ligger nämligen under... Är det extended? Interface name, det där var ju första... Ska jag behöva gå tillbaka till dokumentet och titta? Nej, fan också. Den ligger där under Get Net Adapter Advanced Property. Och då kan man plocka ut det som heter Display Value. Det intressanta blir ju nu att jag skulle ju kunna göra så här, va? Att om jag gör en invoke. Vi plockar, vi kollar vilka vi har. Vi kör så här. Vi avslutar vår scriptplock där. Så.
Först får du nog förklara vad den invoke VM-name är för något.
Precis. Det här är nämligen en av de nya funktionerna som då just heter PowerShell Direct. Så med hjälp av invoke command så har jag möjligheten, och invoke command kan jag köra mot vilken maskin som helst. Det är bara att den har fått en ny växel som heter dash VM-name. Så länge jag har credentials, jag måste ha credentials, okej? Okay? Så kan jag logga in på den virtuella maskinen över VM-bussen. Inte över nätverket, över VM-bussen. Vad är det som är så bra med det? Nätverk kräver inte det nätverksaccess i form av brandväggar, routing. Men du måste ha nätverkskonnektivitet, annars går det inte, eller hur? Det här kräver ju inte det. Det här kräver att jag har access till hosten och då kommer jag åt den virtuella maskinen också. Så vi tar och provkör det där. Och så gör vi så här. Så gör vi så där. Och då får jag reda på att den just heter i det här fallet då external, och den andra heter absolut ingenting. Men det betyder ju att jag nu kan också konfigurera alltihop, och tittar vi vidare på vad vi gör i skriptet här så gör vi ju precis just det. Hela det här skriptet, ifall jag kör det, gör vad? Det konfigurerar 2 nätverksadaptrar i den virtuella maskinen. Kopplar dem till 2 olika switchar. Sätter den ena på internet och sätter den andra på det interna nätverket. Och sätter upp rasen routing och konfigurerar NAT. Jag har just byggt en brandvägg i ett PowerShell-skript. Utan att logga in på maskinen. Och jag gjorde det här ganska länge. Och ett av mina största problem det var att efter ett tag så liksom började maskinerna stängas av. Jag fattade inte varför. Så man startar dem igen. Men du vet, tillfället liksom. Det visade sig att jag hade aldrig aktiverat dem. För man ser ju inte att man måste aktivera dem om man aldrig någonsin loggar in. Faktum är att jag hade aldrig angivit en produktnyckel heller. För att när man installerar Windows som vanligt så måste man ju ange en produktnyckel ifall det inte är en volymlicens, eller hur? Men om man använder PowerShell direkt för att konfigurera maskinerna, då behöver man aldrig logga in och därför ser man aldrig att de ens behövde ha en produktnyckel. Utan de funkar jättebra utan också. Det är först på månader senare man loggar in så bara, fan, den här har ingen produktnyckel, den är aldrig aktiverad. Vilket man också kan använda PowerShell för att ta reda på. Så det här är intressant. Hur många som har latsat med det här? Är det någon som har gjort det? Ingen. Deprimerande.
Är det någon som tycker att det verkar användbart? Ja, främre raden här känner jag jävligt på.
Alltså, så här ser vi det. Jag har alltså möjligheten att bygga en komplett miljö, konfigurera den, utan att någonsin logga in på maskinen. Utan att ens se maskinen. Jag kan alltså automatiserat skripta, hydrera upp och bygga labb, test och utvecklingsmiljöer utan att någonsin logga in på maskinerna. Då kan man också automatisera det där i SMA, via Runbooks, via PowerShell, via System Center eller vad håken som helst. Hej, jag behöver en miljö. Klar. Och så loggar man in och så är det färdigt. Den tiden när man satt och installerade Windows Server försvinner lite grann. Men en annan sak som också går att göra, som också är sådär i. Och det kanske ni har sett en demo på. Jag vet inte om alla har gjort det, men vi tar och tittar i alla fall. Jag var redan ansluten. Jag vill inte ansluta igen. Det här är min maskin Putte. Nu ska jag göra sådär. Oj, hoppsan. Vi börjar med att göra en anslutning till den här. Och alla borde ha en maskin som heter Putte. Har man inte det så får man skaffa en. Så då tar vi anslutet till Putte. Och så ska vi se till att vi har full display. Jonk. Det där kan du inte.
En liten.
Nej! Fan du.
Då är det administrator. Det är de enda två lösenord du kan.
Det är det inte heller.
Eller password. Då.
Ja. Nu förstör du det. Typ. Mm. Okej, så det här är min fysiska maskin som står hemma. Och det är ingen märkvärdig maskin. Det är en HP Z1-maskin. På den så har jag installerat Hyper-V. Och därför har jag också naturligtvis virtuella maskiner. Och en av de virtuella maskinerna jag har heter WC001. Vi tar och gör en fullskärm på den där. Och den kör Hyper-V. Och i den så kör jag en server. Så jag har en fysisk maskin som kör Hyper-V, som kör en Windows 10. Som kör Hyper-V där jag har en virtuell arbetsstation. Eller en virtuell server. Och det är inte så märkvärdigt egentligen. Det är det som kallas nästlad Hyper-V. Men jag ska bara ge dig liksom en hint om ungefär att det faktiskt funkar rätt bra. Vi gör en VS2016-02. Och så, det är skitsamma. Jag ska i alla fall kasta alltihopa. Generation 2. Next. 2048. Och vi ska inte använda dynamiskt minne. Not connected. Unplugged switch. Next. Next. Och så tar vi och pixibotar den här maskinen. Så nu kör vi alltså en virtuell maskin i en virtuell maskin. Som är kopplad till en virtuell switch. Som är kopplad till en virtuell switch. Som vi pixibotar över. Det känns som att det är ganska mycket kaka på kaka här. Eller hur? Hur många har testat det här? Funkar det bra? Det gör det, eller hur? Kan man spela spel i den virtuella maskinens virtuella maskin? Det beror på vilket spel det är. Patiens funkar rätt bra faktiskt. Men ungefär där upphör det. Om vi drar det här lite längre än att just göra den här demon som vi gör. Ja, du får ta och pausa den andra maskinen. Vad kan man göra då? Du bara trycka enter när den säger att du ska trycka enter. Det bör inte vara jättesvårt. Jag skulle kunna komma till Harry med min hypervisor. Och då skulle Harry kunna säga så absolut, vi kan konvertera de här, vi kan flytta in dem, vi kan migrera in dem i den här miljön. Men vad du också skulle kunna göra är att ta as is, eller hur? Bara P2V hela hosten. Tjuff! Så var det klart.
Ska jag trycka enter
skulle
nu?
Du kunna... Du får trycka enter. Ja, jag gjorde det. Alternativt så skulle man kunna köra labbar, eller hur? Alternativt så skulle man kunna förutsäga att det här finnas i Azure också. Och då blir det väldigt intressant. För då skulle man nämligen kunna ta hela sin plattform as is och robocopy upp till Azure. Köra alltihopa där uppe. Det ser exakt likadant ut. Du använder fortfarande System Center Virtual Machine Manager. Du får hantera fortfarande miljö på samma sätt. Det är exakt som det är. Det är ett abstraktionslager och ingenting annat. Det finns naturligtvis idag massa begränsningar. En av de begränsningar är att det finns bara i bild 10565 och uppåt. Och den bilden finns inte ute för Windows Server just nu. Ännu. Men den kommer säkert snart. Man är tvungen att aktivera det här per virtuell maskin. Man kan inte save-state maskinen. Den får inte ha dynamiskt minne. Och så vidare och så vidare. Och det går åt mycket minne och det går åt mycket CPU också. Så vi tar installera Windows Server 2016 som en... Det hade varit kul om du hade gått och köra Hyper-V en gång till, eller hur? Det gör inte det. Det går bara att köra en gång. Och så kallar den för... Det är det. Vi kan för demo 0067. Och så hoppas på att inte det används. Så. Kurs. Labb. Utveckling. Demo.
Och nej, vi har inte gjort några enorma prestandatestmätningar för att se liksom hur många procent man tappar däremellan. Men om vi tittar liksom rent visuellt så chillar det på ganska bra.
Tittar vi på den fysiska maskinen när vi vevar på med de här sakerna under performance och sen så tar vi plockar upp disk IO-historien. Där har den så. Disk perf minus y. Så gör vi så här. Så ser vi att den där den pinkar på med någonstans. Så där är CPUn och så där har vi disken. Så det är inte något fruktansvärt mycket just nu. Tittar vi i den virtuella maskinen. Den som heter... där och då ska vi gå till så vi ska ta bort den där.
Det är många fönster.
Så tar vi och plockar upp den här task manager performance. Där har vi den disken och den tror jag ligger på den disken just nu. Så det är inte nästan vansinnig belastning på den fysiska maskinen faktiskt. Det där är ju en SSD-disk, den orkar mer rätt mycket. Tittar man sen i den virtuella maskinens virtuella maskin så ser vi hur den ser ut och då måste vi minimera den och så gör vi det där och sen så gör vi så här, view, full, höger och jag tror att jag måste slå på disk perf minus y, disk perf minus y, minus y. Och så kan vi plocka upp task manager där och så ser vi more details och så ser vi performance. 3-8 millisekunder, 3 millisekunder. Det är inte några vansinniga delay på de här sakerna.
Men, Micke, vad var det vi sa? Teknisk preview. Man fokar på funktion, preview. Inte prestanda.
Nej. Men så mycket som vi har sett än så länge, för jag har kört det här ett tag. Och det funkar väldigt mycket bättre än vad jag någonsin kunde fantisera om. Det är ingen större skillnad på den virtuella maskinen i den virtuella maskinen än vad det är med den virtuella maskinen. Det är ganska likt faktiskt. Och jag tycker att det är helt okej. Och det här gör ju att man kan börja tänka väldigt mycket annorlunda. Dels kan jag accessa maskinerna genom PowerShell direkt. Dels kan jag konfigurera nätverkskort. Du skulle alltså kunna göra ett PowerShell-skript som bygger en virtuell maskin. Okay? Konfigurerar den virtuella maskinen. Installerar Hyper-V. Bygger switcharna. Och i den virtuella maskinen bygger nya virtuella maskiner. Sippar ihop alltihopa. Och mejlar till någon och säger... Var det du som vill ha en infrastruktur? Det kommer det att ta ett tag för att mejl är långsamt och så. Men det kommer att funka att göra på det sättet, eller hur? Blir inte det lite konstigt? Vi har en kille som kommer att gilla det faktiskt, och det är Jörgen.
Ja.
För då slipper han flyga. Då kan han mejla allting istället.
Och så har vi kvar en sista liten kort, superliten demo.
Fast den är jättekul.
Den är, ja, vi får väl se.
Tycker jag.
Ni är vana, ni loggar in mot en virtuell maskin via konsolen, som jag har gjort här. Stänger den. Sen kommer någon klåfingrig kollega, kommer tillbaka hit, klickar. Oj, man är inloggad som er. Inte så himla smidigt. Det betyder att de kan göra saker i ert namn. Så att det gäller i så fall att komma ihåg att låsa maskinen och sen gå därifrån.
Man kan också lägga på en skärmsläckare och då rekommenderar jag varmt den här OpenGL. Så här som...
Ska gärna dra mycket resurser från servern. Kommer du ihåg den här gubben som sprang runt på ön? Nej. Johnny Castaway.
Jo, det kommer jag faktiskt ihåg. Ja,
den funkar inte längre på de nya versionerna.
Nej, det är sånt där är dåligt.
Jag provade. Här har vi en ny funktion. Sätt lock on disconnect off. Och det är inte svårare än så här. Sätt VM. Name. TD VS 52. Oops, TD. Och så lägger vi till lock on disconnect on. Nej. The configuration version of the virtual machine does not support this setting. Det är en ny funktion som gör att man måste uppdatera den virtuella maskinen till version 6.2. För går vi in och kollar här så ser vi att den här konfigurationen är version 5. Den senaste 6.2. Och i normala fall, som den här var avstängd, så kunde jag bara högklickat, valt upgrade. Men nu fuskar vi lite. Update. VM version. Name. TD VS 52. Yes. Nu är det online. Stänger vi ner den. Turn off. Så ska man inte göra.
Turn off. Du vet att det är jättedåligt.
Intressant.
När ni ser att Marcus är uppsatt som konsult för organisationen så...
Men Micke, du pratar så jävla mycket så att jag får liksom... Jag har gått över tiden.
Ja.
Ja.
Det är fruktansvärt.
Så då har man inte tid att liksom göra en snygg shutdown.
Okej.
Och nu är det så här att nu kommer inte det här funka just nu heller. För vi har ju fortfarande inte slagit på den där funktionen. Så om vi går tillbaka hit, kör den där. Nu är det påslaget. Stänger den där. Gå tillbaka till Hyper-V. Vad i... Ja, just det. Vi måste starta om en gång till.
Så då gör vi det. Mm. Är det vår domänkontroll? Bara kolla.
Du bara kollar.
Vi har en backup på det va?
Startar vi igång den igen. Mm. Sista gången. TD brukar stå för Tech Days.
Ja, brukar stå
för. Kan också stå för TrueSec Domain Controller. Ja, och nu loggar vi in den sista gången då. En liten gul kanin. Det är så skönt när vi har samma.
Ja, det är så praktiskt.
Och nu stänger jag den där rackan. Och... Där var den låst.
Men vet du, och det här är ganska... Hur många har hört talas om den här funktionen? Okej.
Okay. Låt oss...
Vi har en där bak. Men precis, plocka upp en webbläsare. Välj din favoritwebbläsare.
Hyper-V.
Ja. Lock on disconnect.
Precis. Jag är en god tv-kock.
Det är uppenbarligen så att det är väldigt lite information kring just den här funktionen. Den står faktiskt på tecknet, men jag gissar att ni inte har hört talas om det här. Det här är ett problem. Vi kommer att se små nya funktioner som bara liksom poppar upp.
Så här har ni faktiskt chansen att skriva ihop en bloggpost, få ut det här på nätet och så är ni först.
Ja, för inte ens Microsoft har gjort det.
Nej.
Nej. Men det står på tecknet.
Så stort, stort, stort tack för oss. Det var ett litet axplock av de funktioner som kommer 2016. Det vi tycker är coolast och roligast och trevligast och mest spännande. Sen finns det klart massa annat. Ring, remote desktop, bättre prestanda, OpenGL-support, ADFS-förbättringar, you name it. Men det där var det vi valde ut.
Ja, tack för idag. Slut för idag.